Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. I den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och i vanlig ordning så är det jag, Lukas Salin, som är på ena sidan av mikrofonerna. Och på andra sidan får gästen alltid presentera sig med fullständigt namn.
Jag heter Dusan Jajic.
Och då sätter vi också uttalet.
Ja, det är viktigt. Dusan. S blir lite som ett kö och sen är det Jajic. Det är inte så jättesvårt, men förnamnet, där det brukar bli lite problem.
Hur känner du i tidningarna med... Alltså det är en massa specialtecken du har också på markanamnen. Ja, alltså borde vi sätta dem liksom?
Nej, alltså det är inte... Så länge det står på tröjan så är jag okej med det. Men i tidning och sånt så det är inte sån stor grej. Men den hjälper ju till för att man ska kunna uttala det på rätt sätt. Ja. Så att det är ju det enda liksom.
Men Dusan är det som gäller.
Dusan är det som gäller.
Dusan. Du kommer ju aldrig säga fel nu.
Nej, exakt.
Ålder?
Jag är 98. Ja. Så jag fyller fan 25. Så ja, det är...
Vad har du för relation till din ålder då? Är det någon ångest? Eller
nej, faktiskt, jag är faktiskt helt okej med det. Jag tycker det är en ganska skön ålder. Man ligger lite däremellan. Så att man är inte gammal än och man är inte jätteung längre. Så att jag tycker det är fint faktiskt.
Det är svårt att göra något åt åldrande.
Ja, så är det ju. Så är det. Man kommer bli äldre.
Ja. Har smeknamn på dig?
Dulle.
Och det är egentligen bara relaterat till namnet då? Alltså, du har inte fått det från Dooley Johnson eller något?
Nej, inget sånt. Men jag fick det när jag var väldigt ung faktiskt. Ja. Och i Serbien då, där mina föräldrar är från, då säger man Dole. Så det blir som att man tar bort ett L liksom. Sen blev det med två L liksom och det har bara fastnat kvar nu.
Ja, men det sitter bra. Frukost. Vad frukost. Käkar du till frukost?
Ja.
Det har du precis dragit det för mig innan, för vi båda gillar gröt.
Ja, exakt. Nej, men jag kör min overnight oatmeal där jag lägger lite... Kvällen innan jag går och lägger mig så fixar jag till det på för att det går ganska snabbt, 5-10 minuter. Kasta in lite havregryn, lite grekisk yoghurt, lite mjölk, lite proteinpulver, lite frusna bär och så in i kylskåpet bara över natten. Och sen är man redo på morgonen.
Sen är du klar.
Ja.
Hur ser din familj ut?
Jag har två föräldrar, min pappa och min mamma som... älskar fotboll. Jag har en stora syster också. Hon spelade mycket fotboll när hon var yngre också. Och ja, det har varit en... vi är en väldigt fotbollsinriktad familj som man kan säga. Och farsan, han har varit med mig överallt vart jag än har spelat liksom. Så jag hade ett... vi hade landslag i... Vi spelade matcher i Georgien och då var han där nere och kollade på dem också. Så att de älskar fotboll och... det har väl hjälpt mycket på vägen också.
Ja. Vad är han då som verkar mest intensiv runt det, vilken typ av fotbollsfarsa är han då?
Alltså han är ändå en ganska... Han är ärlig av sig. Han kan... Alltså så här, om jag gör en dålig match, då kommer han inte direkt säga ja, du var liksom sämst idag. Men han kommer i alla fall... Jag kommer förstå på hur han pratar om det har varit en bra match eller om det har varit en dålig match. Han själv dömer fotboll så han har gjort det väldigt länge.
Okej, på vilken nivå?
Det har varit lite... Nu när han har blivit lite äldre så har det blivit lite lugnare. Men... när det var som bäst så var han uppe i damallsvenskan och härjade lite överallt.
Vad heter han?
Gojko Jajic.
Gojko Jajic. Ja. Okej. Okay. Men nu är det på lite lägre.
Ja, nu när det, nu när åldern har kommit lite så tar man lite lugnare. Men han är fan, han är aktiv alltså.
Ja.
Mycket, han går ut och löper och kör. Så han, är, han håller sig aktiv alltså.
Snappar du upp mycket, i och med att han då är domare, snappar du upp vilka, vilka han, tjuvknep och så här, jag, hur kan du tänja på reglerna?
När jag var yngre så brukade han alltid komma, när, han, när de hade haft de här domarproven och alla de här grejen, så brukade han komma med de här papperna. Så skulle jag få svara på vissa frågor.
Ja.
Och jag kommer ihåg, för att jag har alltid haft... På planen är jag väldigt så här, jag är väldigt jag vill inte säga aggressiv, men jag är väldigt så här, jag, ja, men jag gillar då, om det händer någonting fel så gillar jag att diskutera det. Jag gillar i alla fall få ett svar.
Ja.
Så det kan ju bli lite het diskussioner där mellan oss, för att jag kan tycka en sak om en situation, ja men typ så här, hur blir det när bollen går ut där eller bla bla bla. Och då säger han, nej men så är det ju inte. Och då blir det så här, ja men jag tycker det ska vara så liksom. Så att det blir ju lite så här, ja men man snappar ju upp vissa grejer så här, random grejer som kan hända på planen som man har koll på nu. Men ja, man får upp lite.
Då måste vi ta det, alltså när vi snackar nu, nu kommer det dröja någon vecka innan podden går ut, men när vi snackar nu, då har ni ju spelat premiären för några dagar sedan. Exakt. Och det var ju en snackis det här med att Blomqvist där kapade Diawara när han höll på att löpa sig fri. Frilägesutvisning, borde han ha haft det? Finns det?
Det blir ju en sån svår fråga, för att det blir ju så här att vi har ju just i den situationen, jag kommer ju säga nej såklart.
Ja.
Såklart. Men det jag försöker säga är att liksom, vi har ju spelare som kommer från sidan som är ungefär jämlikt.
Ja.
Alltså på samma linje som Diawara då. Så att det blir ju så här. Det blir ju liksom så här en tolkningsfråga, typ hur snabb är Diawara och liksom, är det verkligen ett friläge då om han inte tar honom?
Så det är inte så solklart.
Nej, jag tror det måste vara lite mer liksom, ja men om han inte tar honom så kommer han liksom komma fri med målvakterna. Och i just den situationen så tycker jag inte det är så.
Hade varit annorlunda då kanske om man då kommer bakifrån.
Exakt.
Och han närmar sig straffområdet.
Ja, men det är det jag tror, för det känns ju som att även om fast han tar honom då lite, så blir det ju fortfarande så här, det kommer ju fortfarande bli situationer efter den situationen. Så då tror jag att jag skulle inte döma det som ett rött kort, nej.
Men hade han varit 10-15 meter längre fram,
då
kanske det hade varit
såklart
något
en annan fråga, såklart.
Ja, men okej. Okay. Där har vi Jajic-tolkningen av den. Det var ett sidospår, men moderklubb?
IFK Haninge.
Yes.
Så det är området jag växte upp i och ja, jag spelade fotboll där ganska länge. Så i modersklubben.
Har någon största idol?
Oj, ja men det är väl Cristiano Ronaldo. Sen har jag älskat att kolla på Zidane, Ronaldinho. Det är några gubbar man har kollat på mycket faktiskt. Och nej, de gillar man.
Ja. Vad gör du av en ledig dag?
En ledig dag? Nu mitt i säsongen, när säsongen har dragit igång igen, så man försöker väl ta det lugnt lite. Man försöker väl hålla koll på kroppen så att kroppen mår bra. Om det är någonting som spökar så försöker man ta hand om det på det bästa sätt liksom. Men annars är det väl, ja, ta det lugnt. Kolla på någon fotboll om det finns. Umgås med några vänner i laget liksom. Och ja, laga mat kanske.
Kroppen hade ju spökat förresten. På försäsong. Det var någon tå.
Ja,
vad var det som hade hänt egentligen? För det kändes som att det hängde med dig.
Ja, okay. Det var ju en träning där i början på försäsongen, då jag fastnade till i gräset i Nordikhallen. Och stortån blev, jag fick en inflammerad stortåled och en rätt så rejäl stukning. Och det blir lite jobbigt med en stortå, för den
får du har ju hela balansen där.
Ja, den får ju ta så mycket stryk hela tiden i varje liksom, varje gång du sätter ner foten. Som tur var det vänsterfoten och inte högerfoten. Men den har legat och spökat nu ett tag. Och den har precis... Ja, men jag skulle säga precis innan den här första seriematchen, som att den har liksom släppt. Så jag kan inte behöva tänka på den liksom 100% i spelet. Liksom. Utan den har varit lite där och spökat. Och jag har behövt tejpa den. Och det har varit jobbigt faktiskt. Det har varit en jobbig skada. En konstig skada skulle jag säga.
Ja, man tycker att det
låter lugnt, men den är jobbig faktiskt. Den varje gång du trycker ner liksom, för du lägger ju all den mesta kraften du lägger ner när du lägger ner foten, så är det ju på just stortån, så att den var lite speciell faktiskt.
Ja, nej men det påverkar hela steget.
Ja, så är det ju verkligen.
Men har du några laster?
Laster?
Alla frågar vad då laster? men helt enkelt Det kan ju vara du käkar för mycket godis, det är betting, okay. Du röker, du snusar.
Nej, jag skulle inte säga att det är någonting sånt. Godis och sånt, jag är lite svag för det. Ibland kan man käka lite, men jag är sån som tar typ 2-3 bitar och sen är jag liksom nöjd.
Wow.
Så jag, men när jag är lite svag, men det kanske inte är att man är svag, det kanske är en bra grej. Jag gillar frukt. Ja. Det är så här, det kan jag sitta och trycka i mig liksom 4-5 clementiner på en kväll liksom utan problem, men godis och chips och sånt, det är så här, man kan ta några och sen är jag lite nöjd där faktiskt.
Ja. Vad är av frukterna då? Mm. Vad är det du okynnes köper?
Jag är väldigt svag för mango. Mm. Det kan jag liksom. Där finns det ingen spärr.
Och då ska den vara färsk.
Ja, en färsk mango eller en liksom ananas.
Har du lime på mango?
Ja, men jag kan lägga lite lime på. Lite tropiska frukter, lite ananas. Där är jag svag. Där finns det ingen, där blir man aldrig mätt typ. Där kan man bara sitta och slugga i sig flera stycken.
Ja, vi har pratat om det precis innan. Du lägger gärna pengar på mat också.
Ja.
Det kanske är din last.
Ja, det är kanske,
pengarna sticker på
det
mat.
Det kanske där det är. För jag gillar ju att laga mat. Jag gillar att äta. Så att... Nej, jag gillar att laga en god middag liksom, och så sitter man och njuter av den lite och så tänker man så här, fan, det här gjorde man bra liksom.
Hur mycket pengar lägger du på mat i månaden?
Det är faktiskt någonting man kanske ska kolla upp, men jag försöker ändå hålla det på en bra nivå liksom, att det inte ska gå över någon speciell limit liksom, att man ska ha ändå, men fan, man måste ändå, det är viktigt att ha i kylskåpet så man kan ändå. När man väl är sugen på någonting, man kan ändå vispa upp det liksom, och så kan man ha det hemma liksom.
Vispa upp det. Men om du får gissa då, vad tror du att du lägger?
I månaden?
Ja.
Fan, det kan väl gå mot en 1500?
Ja. 1500?
Kan
på,
vara.
På en hel månad?
Ja, det kan vara lite mer va? När man tänker efter.
Det låter ju inte mycket.
Det låter ju inte mycket, nej.
Nej, det låter inte mycket.
Nej, men det måste ju vara där någonstans. 1500, 2000, 2500, jag tror inte det är mer än så.
Ja, nej, okej.
Okay. Man gör väl en stor
handling. Ja, men då är det ju inte så farligt.
Man gör en stor handling, ja, men kanske... En stor handling kanske man gör en gång i månaden kanske. Nej, kanske lite mindre. Det kanske blir två.
Ja. Men du lever ensam också.
Det gör jag. Ja. Nu lever jag ju ensam, så att då är det lite lugnare.
Ja. Ja, men då skulle jag säga att då är det ingen last.
Nej, det där, jag tror fan inte det är det. Jag tror jag håller ganska bra.
Jag tror du lägger mer på mat.
Det kan vara så. lite svårt där. Jag måste kolla upp det.
Ja,
för
annars törs jag inte säga vad jag lägger på maten. Bara havregrynen är ju 1500 spänn i månaden.
Ja, fy fan alltså.
Nej, men vad lyssnar du på?
Jag är lite, även fast jag inte är så mycket äldre, så gammal, så jag gillar lite äldre musik, lite äldre hiphop, lite Tupac, lite Biggie. Sen är det ju mycket serbisk musik som kommer in där också. Jag är väldigt blandad, jag gillar all typ av musik.
Vad har ni för serbisk musik då?
Det finns, alltså serbisk musik, det är ju, alltså på ett sätt kan du likna schlagermusik i Sverige liksom, men med serbiska inslag liksom, det är mycket levande liksom, instrument liksom, och så här levande musik, så det blir ju så här mycket trumpet och mycket trummor liksom, och piano, så att nej, det är mycket bra musik faktiskt. Det finns bra låtar faktiskt. Det kan man säga.
Vem i laget är du närmast?
Jag tycker vi har kommit in. Vi har en ganska bra lagsammanhållning nu, så att alla är väldigt nära. Men sen jag kom har man väl umgåtts mest utanför liksom, utanför fotbollen har man väl umgåtts mest med Erik Andersson, Lundgren, Buman. Det har blivit gubbarna man har umgåtts mest med utanför, skulle jag säga. Kolla fotboll och liksom tagit det lugnt.
Det är kul att de är gubbar i typ 25 års ålder, men det är så här.
Det är gubbar alltså.
Har du någon dold talang?
Dold talang?
Ja, trumpeten eller någonting.
Alltså det kan jag säga, när jag spelade i Danmark, då var det mycket dödtid. Då började jag spela piano. Det gjorde jag när jag var yngre också.
Okej.
Så där jobbade jag lite, men dold talang skulle jag inte säga att det är.
Men det är inget skulle du imponera på en date med?
Nej, kanske inte.
Men sätta dig vid en flygel
och
bara riva
av ett nummer. Jag skulle spela någon låt och ändå göra ett gott avtryck liksom. Så dold talang skulle jag inte säga det där, men det är någonting i alla fall.
Ja. Om karriären skulle ta slut imorgon, vad skulle du jobba med då?
Det är en väldigt bra fråga. Jag gillar ju det här med träning, jag gillar det här med kost, så att en nutritionist, en kostrådgivare, en personlig tränare på något vis, på något vis sätt liksom sånt. Det gillar jag ju och det kan jag väldigt mycket om. Så att där kanske det ligger någonting. Mm. Någon typ av tränare skulle jag säga. Mm. Kanske inte fotbollstränare dock.
Hur är din egen liksom fysiska status då? Om du har bra. Dina intressen där.
Där jobbar jag faktiskt mycket. Jag jobbar mycket med kroppen och nu speciellt det här vinteruppehållet som vi hade, så har jag byggt på mig mycket. Jag ville gå upp i vikt lite för jag tyckte att jag var lite för klen, som man kan säga. Jag var lite för, så jag tog på mig några kilo, byggde på lite muskler och det har faktiskt känts riktigt bra. Det har hjälpt mig mycket i, alltså dueller som man inte tänker på liksom, som bara händer på planen. Någon bara kommer liksom inspringandes i dig och då är det den andra som ramlar nu istället för att man själv ramlar liksom. Ja. Så att det är någonting jag jobbar på. Det är faktiskt riktigt bra. Jag tycker det har hjälpt mig mycket.
Ja. Kul. Men när du är inne på det liksom, jag ska bygga muskler, är det mycket skivstångsträning eller någon speciell slags träning?
Man vill ju inte liksom bygga världens största biceps liksom. Nej. För det behöver man ju inte som fotbollsspelare, utan det är ju mest muskler liksom man kommer behöva i ett fotbollssammanhang liksom. Så att det blir ju mycket olika typer av träningar. Det blir ju mycket, alltså, fria vikter. Det blir ju lite skivstång och det blir mycket kroppsvikter också. Bara att du får jobba med kroppen liksom och ut i vissa lägen och, ja.
Vad gillar du inriktningen som ni har med Vegard nu då, som ni faktiskt har kört idag också? Där är det ju mycket att arbeta med kroppen och den typen av rörelser. Vad tycker du om det?
Ja, men jag tycker det är bra. För att som sagt, när jag började karriären, då var det ju liksom lite mer old school. Och då var det liksom in på gymmet och lyfta 200 kilo i benlyft liksom. Så att det har ju ändrats mycket. Och det är ju mycket för att vi ska kunna jobba med explosiviteten, alltså snabbheten och musklerna liksom runt omkring som hjälper det. Och sen stärka musklerna runt omkring, ja, med, alltså delar av kroppen som man inte vill skada liksom. Som knäna och anken liksom. Så att på det sättet är det jättebra tycker jag. Jag tycker det har varit spännande och jag tycker det har varit bra hittills.
Ja, för när man kastar sig på det här 200 kilo i knäböj så är ju, och sen ska du ut och spela fotboll. Det är ganska långt ifrån
varandra. Så är det absolut. Sen säger jag också att det är, kanske inte behöver vara 200 kilo, men man kan fortfarande lägga in sånt också. Man får en liksom variation i det. För att jag tycker att det, för mig funkar det liksom att ändå köra liksom ett hårt lite gympass, lite mer klassiskt gympass där man lyfter lite. Och sen ändå lägga in det här med styrkan och snabbheten. Det tycker jag funkar för mig. Jag gillar ändå att lyfta lite också. Så att det är bra för mig också tror jag.
Det är kul. Ja. Och sen är det Nej, men och sen är det klart du vinner explosivitet och andra delar av
det. Så är det.
Och addera till helheten. Men hur mycket tid lägger du på extra träning tror du?
Ja, men det blir väl, man försöker ändå få in det så ofta som möjligt. Sen blir det ju svårt nu när säsongen drar igång liksom. På försäsongen då försöker man ändå få in 3-4 pass extra liksom, där man bara riktar in sig på kroppen. Men nu när säsongen drar igång, då blir det lite lugnare, för man måste ändå hålla sig i matchform liksom hela tiden, så att det inte blir att man går in i en match och så har man liksom träningsverk i baksidorna. Då blir det tufft. Men man försöker ju alltid göra det kroppen behöver, så att man tar lite extra stretch här och där. När man är hemma liksom på kvällen, kollar på någon serie, så kan man ändå lägga sig och köra lite stretch liksom och töja på kroppen så att man är fräsch.
För säsongen här, då när spelarna kom tillbaka, de som hade varit här förra säsongen hade ju haft 2 månaders ledigt. Där fattar man ju, det finns en del att ta igen.
Exakt.
Märkte du av att man drog på lite extra, eller hur tyckte du det var?
Alltså jag tycker ändå det var,
kom utifrån.
Jag tycker ändå var okej, för att jag hade ju hållit igång väldigt mycket nu under uppehållet liksom. Jag hade inte haft 2 månader heller. Jag hade haft runt 1 månad tror jag. Så
som det ska vara.
Ja, exakt. Men alltså, för mig var det okej. Okay. Jag tycker ändå att på en försäsong så ska man ändå trycka på liksom, för att få den här nivån liksom, att ja, men här ska vi ligga. Och sen får det vara jobbigt. Jag tror man klagar i stunden om att det är jobbigt, men sen när man är klar då känner man så här, det är värt det. Att jag tycker det är bra ändå.
Och just nu ganska skadefritt lag sen du kom ut ur Nordhallen.
Exakt.
Vad tycker du om den här hallen?
Jag tycker det är en fin hall. Ja. Jag tycker den är bra, och det är bra att man kan ha liksom att vara inomhus. Sen var det ju lite studsigt och lite en torr plan liksom. Men det är ju förståeligt också eftersom att det är inomhus och inomhuskonstgräs. Det brukar bli så. Så på det sättet är det ju lite så här att det kan ju hända vissa, man kan ju fastna lite här och där och det blir ju så, men så är det. Mm. Det är ju på ett sätt är det ju bättre att vara inomhus än att vara ute liksom när det är 10 minus och, eller 15 minus liksom. Det är svårt att köra med en snöad plan också, så att på det sättet är det ju bättre.
Ja, och det där var den utökade versionen av faktarutan.
Ja.
Vi tog några sidospår.
Ja.
Sidospåren är härliga. Men jag vill ju höra lite var du liksom kommer ifrån, Torsen. Om man liksom börjar där, under vilka förhållanden växte du upp?
Jag växte upp i Stockholm, i Haninge. Mina föräldrar kommer från Serbien, serbiska delen av Bosnien. Så de kom hit under när det var krig i Serbien och i Balkan.
Var det innan du var född?
Det var innan jag var född, så jag föddes i Stockholm. Mm. Och jag växte upp med en stora syster som är grym. Hon har alltid tagit hand om mig jättemycket och varit som en... hon har varit som en bästa vän och hon har tagit hand om mig jättemycket och lärt mig mycket. Och hon har också varit väldigt bra på fotboll. Så.
Hur bra har hon varit?
Hon var väldigt bra. Hon spelade i distriktslagen i Stockholm. Sen drog hon knät. Hon drog korsbandet i knät. Så att där var det lite så här. Det var där det började bli lite så här. Började tänka på att sluta och sådär. Och sen blev det inget mer. Men hon var väldigt duktig och jag kommer ihåg att när jag var yngre så kollade man gick alltid och kollade på Syrans matcher liksom och sen gick man och spelade själv. Så att nej, men hon var väldigt duktig och min mamma och jag kommer, det är så roligt också för att vi kan vara på så här, ja men middagar med kusiner och liksom så här, när det är sommar ute och man är utomhus så kan hon bara ta en boll och börja kicka liksom och liksom stå där som ingenting liksom. Så att det är kul att det är så i familjen att alla är så fotbollsintresserade. Så varje gång man spelar en match så ska alla liksom, alla skriver i vår chatt så här, hela tiden när det är match liksom. Så att det är kul. Men som sagt, jag växte upp i Haninge i Stockholm och det var där jag började spela fotboll när jag var 5 år gammal.
Ja. Skulle jag säga. Om man bara liksom går till det, hela familjen skriver i sms-gruppen, hur kan det vara idag efter en match om du öppnar telefonen, hur ser det ut där då?
Alltså jag vet ju hur det är, när jag har gjort en lite sämre match,
ja,
då kommer det bara typ ett hjärta.
Ja.
Så lite stöttning bara. Men nej, men alltså så här, om jag gör, de är ju väldigt stöttande för mig och jag vet att när det går bra så är de alltid där och liksom ger mig cred och hjälper mig på vägen. Och sen även när det går dåligt liksom, de är alltid där för mig. Så att det är en livlig gruppchat när det är matcher, det kan jag säga.
Kommer de komma till Sundsvall och kolla, tror du?
Farsan och morsan var faktiskt här nu på premiären och kollade.
Okay. Ja.
Systern har, hon har precis fått en liten dotter. Eller precis, men det har gått några månader nu och, så att, och de bor i Helsingborg. Så att det är en bit att åka nu i början. Men de kommer komma lägen då, de kommer kunna komma och kolla också. Så att, det är kul.
Då får du säga till, så vi får träffa fotbollsfamiljen.
Absolut.
Ja, men och det var i Haninge. Mm. Hur formades du som person där liksom, av barndomen, tror du? Du var inne på mycket fotboll.
Det var ju, det blev ju väldigt mycket fotboll rätt så tidigt också. Men jag är uppvuxen i Haninge. Det är en liten förort som heter Jordbro i Haninge. Och det är där jag är uppvuxen och gick i skolan och hela köret liksom och spelade fotboll också. Och det är ju ett lite tuffare område där det finns mycket kriminalitet och sånt liksom. Så att jag tror fotbollen var en bra grej för mig i ett sånt område för att liksom hålla mig borta från lite allt annat. Mm. Och sen har också familjen hjälpt mig, alltså så här, och så här, fått mig i rätt riktning. Så att det var fotbollen väldigt tidigt för mig. Mm. Så att det blev liksom en grej som gjorde att jag bara, man liksom försvann ur allt det här andra och bara körde på fotbollen liksom. Och det hjälpte mig väldigt mycket.
Mm. Var kriminalitet nära dig liksom i vardagen sådär?
Nej, jag skulle inte säga att den var väldigt nära sådär. Men man visste ju om den liksom. Den fanns ju alltid, det fanns ju alltid där i ett sånt område. Så att nej, men det är så det är i vissa områden i Stockholm och hela Sverige liksom. Det har ju växt väldigt mycket nu på senare tid också. Så att jag tror det är bra om man hittar någonting så just som fotbollen eller vad det kan vara nu liksom. Det kan vara vad som helst som man liksom verkligen brinner för och det hjälper en på vägen liksom. Det, Det är en grym sak.
Hur såg ditt fotbollsspelande ut då då?
Mitt fotbollsspelande liten grabb då? En liten grabb som sprang runt där. Ja, men jag var... Jag skulle säga att jag ganska tidig ålder så... Alltså jag vet att farsan har alltid hjälpt mig mycket. Han kan väldigt mycket om fotboll och har själv spelat i Serbien. Så han har ju alltid varit liksom och pushat mig och hjälpt mig. Så att det, redan från ung ålder så kände man ändå av att det kan bli någonting, skulle jag ändå säga.
Du kände det redan då? Liksom.
Ja, det är lite svårt att säga nu. Ja. Kanske enklare att säga nu än när man, när man var yngre. Då tänkte man inte så mycket på det, men... Jag var väl ganska duktig, så kan man ju säga på ett lite roligt sätt.
Men sådär, vilka liksom karaktärsdrag tror du att du har tagit med dig liksom från din uppväxt?
Man har lärt sig mycket. Det är, man har ändå lärt sig att vara rätt så rivig och aggressiv, skulle jag säga. Och ändå ha den där lilla kaxigheten på ett sätt. Men sen har man ändå lärt sig att vara väldigt ödmjuk också. Så att det blir lite av en blandning, du vet. Man kan ändå ta, men man kan ändå vara lite så här. Ja, man kan vara ödmjuk i situationer som man ska vara ödmjuk i. Så att det har varit en stor grej faktiskt. Det är bra att man lärt sig båda sidorna, tror jag. Att man måste ändå stå upp för sig själv i vissa situationer. Och sen står jag för att man ska säga vad man tycker liksom, i situationer där man tycker ja, men det här funkar kanske inte och det här funkar liksom, så ska man ändå liksom kunna ta det.
Du började ju tidigt att märka ut dig liksom. När började du fatta, tror du, att
jag tror det var runt 13-14 skulle jag säga, kanske tidigare också. Det var då man började känna lite, ja, men då spelade man i ett mindre lag i Stockholm liksom och mötte stora BP och AIK liksom och kunde göra några mål mot dem, och då kände man ändå så här, fan, man kanske är ganska bra liksom.
Men var det någonting du gjorde som andra inte gjorde?
Jag sköt väldigt mycket. Ja, det kan jag säga. Jag sköt väldigt mycket. Och jag hade väl ett hyfsat skott skulle jag säga när jag var yngre. Då satt den många gånger liksom, och du fick den på, om du placerade den rätt och du la den rätt i målet, för det var inte så enkelt för små grabbarna liksom. Nej. Som står i mål liksom. Det är ju svårt när man är så liten. Så det blev ju ofta, det skulle jag säga, det var, jag sköt väldigt mycket och det hjälpte.
Ja. Det har du kvar, va?
Ja.
Du skjuter den nu också. Du gör det gärna.
Ja, gärna faktiskt. Ja. När jag får läge så tar jag väldigt, då vill jag skjuta.
Men här, när var det Hammarby började liksom?
Det var väl runt när jag var runt 15-16 där, tror jag det var. Och det var väl då det intresset skulle man säga började liksom.
Spelade du fortfarande i Haninge när liksom, du var och provspelade en del?
Jag spelade i
Arsenal, Atalanta.
Ja, exakt. Jag spelade i Haninge tills jag var 16, tror jag. Då gick jag till Hammarby, men innan dess så spelade jag i A-laget i Haninge i division 3. I Stockholm. Från när jag var, jag skulle säga 14, jag är inte 100% säker, men runt där någonstans. Och då var jag ju, under den perioden innan då jag gick till Hammarby, så var jag ju i, ja, jag var på provspel i Arsenal och i Atalanta. Så det var ju upplevelser också. Man fick lära sig väldigt mycket, liksom gå ut på en träningsplan och så ser man liksom, ja, men Jack Wilshere står bredvid, och sen körde man avslutsövningar med Iwobi liksom. Så det är ju en upplevelse också. Så man lär ju sig mycket av sådana situationer. Men kanske inte om det går som man vill hela tiden, så lär man sig av det och man växer som person. Och speciellt i en sån ung ålder också, skulle jag säga.
Ja, alltså tidigt spela seniorspel, så det, hur var det?
Ja, det var ju utmanande. Man var ju väldigt liten. Jag har aldrig varit liksom, jag är inte väldigt, väldigt lång, men jag är en ganska normal längd skulle jag säga. Och det blir ju så, jag är inte den liksom bredaste spelaren heller, utan jag var väldigt liten när jag var lite yngre, så att man var ju tvungen att komma ur situationer på ett annat sätt liksom. Man var ju tvungen att tänka snabbare och orientera sig på planen och alltid vända på huvudet och se vart man har motståndarna. Så det hjälpte ju mig på ett sätt också, för att kunna få in det här liksom, den här lilla split visionen eller vad man säger, så att man kan få den hela tiden och ha ögon i bakhuvudet och kunna komma ur svåra situationer utan att bli överkörd.
Men hur gick det där då? Alltså, slog du in och blev ordinarie fast du var så ung?
I slutet skulle jag säga att jag gjorde det. Ja. Sen i början när man kommer upp, då är det alltid den här, då är man alltid den här lilla junisen liksom, som ska, ja, som får träna och plocka vattenflaskor och, ja, och hela det köret.
Vad tyckte du om det? Du som säger vad du,
ja,
tycker.
Ja, ja, jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är ändå en, det är en grej så här, som det ska vara i fotboll, tycker jag. Det är, man kommer upp till A-lag. Jag kommer ihåg att jag fick göra så även när jag kom till Hammarby. Liksom hämta vattenflaskor, fylla vattenflaskor innan träningen. Plocka in bollar. Det har sin charm.
Ja.
Sen är det enkelt att sitta och säga så, ja, när man inte behöver göra det längre. men jag tycker ändå det är, man lär sig. Man lär sig mycket. Man lär sig att respektera de äldre spelarna. Man lär sig att liksom, ja, visa respekt liksom. Och även, så här, även om man kanske inte ska köra så mycket avslut efter träningen, kan man ändå stanna kvar liksom, och kolla på. Och sen börjar man helt plötsligt köra avslut för att man inte vill plocka bollar i onödan liksom. Så man står och skjuter lite och sen får man in ett extra pass med lite skott. Så att det kan vara bra.
Var det självklart att du skulle ta klivet till Hammarby?
Nej, det skulle jag inte säga. Det var inte 100% självklart, men jag tror när Hammarby kom och visade intresse, så var det ju också så att man blev väldigt glad och det var en väldigt så här, det var en speciell känsla liksom. Det var så här, okej, nu börjar det bli på allvar. Och sen när det är en sån stor klubb som Hammarby också i Stockholm och i Sverige, så det blir ju så, man vill ju gärna gå dit då i en sån ung ålder också, och man tänker att det kan vara en bra plats liksom att utvecklas. Så att när väl allting föll på plats, så var det väl ganska, då var det ganska självklart ändå.
Satt du och hade andra alternativ så?
Ja, man hade ju mellan.
Det är ju ett stort val när.
Ja, exakt. Ja, när jag var yngre, redan vid 13-14, så ville ju, så var det ju hyfsat nära ändå att jag skulle byta till ett BP, till ett starkt BP-lag då. Det var ju lite snack med lite alla möjliga klubbar då, men jag skulle säga att det var ju, blev ju mest seriöst med Hammarby så att då blev det ju ganska självklart.
Och på det här sättet, du blev ju väldigt liksom hypad som tonåring. Hur är det?
Alltså det kan ju vara både bra och dåligt, tycker jag. Jag ska inte sitta här och säga att jag tycker att det var jobbigt liksom, för jag tycker inte det var så jobbigt. Jag tycker det blir ju en grej liksom, att man ska ändå prestera liksom, och man ska ändå kunna bli den här, man ska ändå kunna visa sin talang och visa hur bra man är. Så att på det sättet tycker jag det kan vara en bra grej och en dålig del, för allt beror ju på vad man är för person, hur man tar pressen liksom, och hur, om man blir nervös och allt sånt här. Så jag tycker inte det. Jag tycker det kan vara, ja, men som sagt, en både bra och en dålig grej. Men jag tycker inte det var så jobbigt för mig att få den pressen på sig liksom, som man säger.
Åt andra hållet då, det kan ju få en att liksom segla iväg också.
Så är det.
Hur funkade du?
Nej, jag tror inte. Jag vet hur jag är som person också. Jag är inte just den som, ja, men seglar iväg liksom. Så att jag tog det på ett, jag tyckte det bara var mest var coolt och liksom roligt. Ja, men nu kommer man få spela med stora grabbarna i Hammarby liksom. Så att jag var mest, just när det här hände, så var jag mest typ sugen och redo och bara börja köra liksom. Så att man tänkte inte så mycket på det, skulle jag säga.
Nej. De började kasta in dig ganska snabbt i spel också, Hammarby. Du var väl bara 16 när du gjorde debut?
16 eller 17 tror jag.
Du måste precis ha varit klar.
Ja, då gjorde jag debuten mot Åtvidaberg borta. Och det var första matchen. Och ja, men som sagt, det var jättekul. Det var under Nanne då, som var tränare i Hammarby. Och det är ju alltid kul att få spela. Jag kommer ihåg att jag var jätteglad att jag fick spela. Det var en skön känsla liksom. Ja, nu har man gjort allsvenska debuten. Så det var coolt, det ska jag säga.
Klivet från division 3 till allsvenskan, ja. Hur var det?
Då hade jag ändå hunnit träna ganska mycket med laget också. Så att man hade ändå kommit in lite. För man får ju en annan typ av träning. Det är ju verkligen, det är ett helt annat typ av tempo. Det är ett helt, alltså, håll bollen en sekund för länge, då ligger du nere på marken liksom. Så att det är ju ett stort kliv, det är ett jättestort kliv. Och ja, men det kändes ju av såklart. Såklart att jag gjorde det. Man var tvungen att bli mycket snabbare i tanken och med allting liksom. Så att man inte bara dräller med bollen och tappar den. Så att man var tvungen att lära sig, det var det.
Ja, och när du kom till Hammarby, hade de liksom, la de fram någon plan för dig? Eller var, alltså, Hur funkar det där? Ser man liksom första året här, då sen då får du se och lära, sen ska du lånas ut eller sen...
Nej, men såklart.
Hur funkar det?
Man sätter ju upp en plan över hur man vill att det ska gå liksom. Så att det blir ju... Jag kommer ihåg att jag tränade mycket med A-laget. Sen gjorde man några matcher i början när jag kom. Då gjorde jag väl några fåtal U19 matcher. Sen spelade jag de mesta U21 matcherna då som vi hade. Så det blev ju matchningen i U21 och sen mycket träning med A-laget för att liksom men bygga upp det och komma upp i tempot och anpassa mig efter den nivån. Sen beror ju allting på hur man presterar liksom. Om man gör det hur bra som helst liksom, då får man ju kanske spela liksom. Så att man vet ju aldrig hur det är. Det beror ju på, men det är ju mest att jag blev matchad i U21 då och tränade med A-laget.
Hur under tiden där, hur nära kände du dig liksom A-laget?
Man kände sig ändå hyfsat nära, tycker jag. Sen blev det ju äldre man blev och ju mer man hade, ju längre man hade varit där, så kände man att nu börjar det närma sig liksom. Nu känner man ändå att nu konkurrerar man på ett annat sätt. Och så var det ju liksom. Man kände ändå att jag kommer inte ihåg, men det kanske var 1,5 år efter att jag hade kommit, och kände man så okej, nu kanske man kan börja konkurrera lite och verkligen stånga om en plats liksom. Men alltså det är ju svårt liksom. Det var ju bra spelare att konkurrera med också. Så det var ju lite, det var ju både roligt och svårt liksom. Men man lär sig, det är sådana situationer man lär sig av, och man växer ju som spelare då också.
Du började ju lånas ut där nästan årligen egentligen. Hur funkade det för dig, tycker du?
Jag tycker det funkade ganska bra. Jag kommer ihåg att jag blev utlånad till IK Frej då. Som var i Superettan. Och då fick jag spela matcher liksom, men kontinuerligt i ett liksom mer tävlingssammanhang än vad U21 var då, skulle jag säga. Och det var bra för mig. Jag tycker att jag gjorde, första säsongen då jag var i Frej, då kom jag ihåg att jag liksom kände på den här, men nu börjar man spela seniorfotboll, alltså liksom 100% varje vecka liksom. Och det hjälper. Och jag tycker det var en bra lösning. Man fick träna med Hammarbys A-lag på veckorna, och sen fick man gå och spela matcher i Frej, så att i Superettan. Så jag tycker det var bra. Det var en bra lösning.
Du var riktigt het där också. Det var 2018 eller?
Ja, det var andra året då jag blev utmanad till Frej. Då gjorde jag lite baljer och lite assist. Så då var jag...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då kändes det bra faktiskt. Då kom jag in i den här... Det var då jag började spela lite offensivare. Som en tia-roll eller en offensiv mittfältare. Och då fick jag komma i de här situationerna då jag fick... Ja, men då fick jag använda mitt skott och liksom spela till mina medspelare i bra lägen. Så att det var ett bra år.
Alltså, efter det året då, när man verkligen utmärker sig i Superettan. Jag vet inte hur många poäng du gjorde.
Tror det var,
skulle jag haft det framför mig,
men 16-17 kanske. 9 mål tror jag det var, och jag vet inte om det var 6 eller 7 assist. Jag är inte 100% säker.
Men vad började det bli ett intresse runt dig, eller liksom, eller hörde man från Hammarby att nu...
Jo, men så var det, nu... så var det absolut. Och då kände jag ju också den här lilla gnistan, du vet. Man känner så här, okej, nu kanske jag är redo att spela på ett mer seriösare plan liksom. Och då kände man så här, okej, nu har man gjort en stark stabil säsong liksom, där man gjort poäng och där man har hjälpt laget på ett bra sätt liksom. Och då kände man, ja, som du säger, man lite mer intresse, lite mer, lite mer seriositet och lite mer att man känner själv också. Ja, men nu har det tagit fart.
Mm. Och du klev ju till BP efter det. Mm. Hur kom det sig att du valde att gå dit?
Nej, men det blev ju så. Jag kände att jag ville spela liksom vecka in och vecka ut och få spela mer kontinuerligt fotboll. Och då kände jag att jag var rätt att gå vidare från Hammarby. Och då hade BP hört av sig. Då hade tränaren Robert tagit över från IK Frej. Så hade han tagit över BP. Så hade han tagit över Frej då. Eller BP då. Och då var jag intresserad över den planen. Och BP är en fin förening också. Det är en fin klubb. Så att då gick jag över till BP och körde det året.
Mm. Hur ser du tillbaka liksom på tiden i Hammarby?
Jag tycker inte jag ska sitta och tänka så här, ah, fan, det hade kunnat gå bättre. Nej. Eller man hade kunnat spela mer. För att det är svårt, och det är speciellt när man kommer i en sån ung ålder liksom, att komma in i det rätt och att det ska klaffa direkt. Men såklart att man hade velat spela mer och fått sitt lilla breakthrough där i Hammarby. Det hade man ju absolut velat ha, men man lärde sig. Jag lärde mig väldigt mycket, och jag fick spela med väldigt bra spelare som lärde mig mycket under vägen och byggde mig liksom till en bättre fotbollsspelare och en bättre människa också.
Mm. För det där är ju någonting liksom i sig själv kan man ju hitta de här liksom framgången också. Du lär dig skitmycket. Du spelar med bra spelare. Sen kan det vara en annan, liksom folk utifrån kan ju se på dig på ett annat
absolut
sätt.
Så är det, absolut.
Han breakade aldrig liksom.
Så är det absolut.
Har du brottats med det där någon gång, eller har du alltid kunnat hålla dig trygg liksom?
Jag är väldigt stark faktiskt. Det är så här, så är det ju. Alla kommer tycka olika saker liksom. Så är det alltid, och så är det ju mest i fotboll liksom, att ja, men vissa tycker man borde passa dit, eller man skulle passa dit. Så kommer det ju vara liksom. Och det är en grej man måste bara jobba med sig själv, tror jag, att man ska vara stark i sådana situationer och inte, ja, men falla för sånt också. Så här, fan, det kan vara så. Man kan ha det, man kanske inte fick sitt breakthrough där och så liksom. Men man lärde sig mycket, och jag lärde mig väldigt mycket i den perioden. Och sen hade ju såklart jag hoppats att det hade varit mer speltid och mer, att jag hade fått spela mer liksom. Det är ju en självklarhet, men så är det. Så där har jag varit stark faktiskt. Så jag tycker att man ska vara det också. Man ska ändå veta vad man går för själv och inte så här falla för det där. För det är enkelt att man blir väldigt, så man tappar den här gnistan då när man, om man tänker så här, man börjar tro på de här grejerna, och man börjar tänka så här, men jag kanske inte är så bra, eller jag kanske inte håller liksom, och det hjälper inte än.
Men hur har du gjort då? För det här är ju någonting som andra egentligen skulle behöva ha med sig också. För ganska många tappar gnistan som du är inne på. Hur gjorde du för att hålla den uppe?
Jag tror det kommer ner till det att man, alltså man måste bara, alltså det är väl, det är, man går upp på morgonen och sen tänker man, ah, fan, det är fotbollsträning då. Det är inte så svårare än så liksom. Man får gå ut och spela fotboll varje dag och göra det man har velat göra sen man var en liten kille liksom, som sprang runt på en grusplan med knickers. Så det är så här, det är ju hur kul som helst. Så att för mig har det aldrig varit ett så här problem med den här gnistan. För att jag känner att jag får göra det jag älskar att göra liksom varje dag, och få gå ut liksom och spela inför en arena med mycket folk som kommer och kollar och spela fotboll och hela den där grejen där bara, det, och sen man lär känna så mycket människor på när man går, alltså under sin karriär. Man spelar med så mycket olika typer av personer och människor och tränare och spelare. Så att jag tycker bara om man verkligen älskar att spela fotboll, då håller man den där gnistan vid liv.
Och klimatet runt en Stockholmsklubb tänker jag måste vara något helt annat. Du har ju en helt annan exponering liksom,
så är det ju,
gentemot folk. Det är så många som följer. Och klimatet är ju tufft. Det märker man ju även på GIF Sundsvall.
Ja, så är det. Så är det absolut.
Folk kan vara ganska hårda.
Ja, så är det. Men det tycker jag man ska vara också. Ja. De betalar ju för att komma och kolla på våra matcher. Liksom. De stöttar oss och genom vårt och torrt. Så att när det går dåligt, så vi är minst lika arga som de är. Liksom, inte argare. Så att så är det ju i fotboll liksom. Det är ju så på alla nivåer nästan. Att man vill ju vinna, och det är det fotboll går ut på. Det går ut på att vinna. Så att om man inte vinner, då är man alltid besviken. Så det är helt rätt.
Men det är på något sätt, det är mycket kärleken till sporten liksom,
det är ju så 100%. Det är ju, det är där det kommer ner, att man älskar fotbollen liksom.
Ja. Det var kul som fan.
Ja, för fan.
Men hur var då klivet över till BP?
Jo, men det var bra. Det var då jag drog på mig en under slutet där på Hammarby, i min Hammarby karriär, så drog jag på mig en liten knäskada. Mm-hmm. Lite problem med menisken fick jag. Mm. Så när jag gick över till BP så gjorde jag en koll på knät, och då behövde jag operera menisken. Så jag var borta i de första, ja, jag var borta i 4 veckor tror jag, 4,5 veckor tror jag, med menisken där jag körde rehab. Och sen kom jag tillbaka och det började ganska bra. Jag fick mycket speltid, jag kände Robban, han gillade hur jag spelade i den offensiva rollen. Så jag fick spela mycket offensivt, och jag gjorde ändå lite poäng i BP. Det blev några mål och så, och sen hade vi ett tufft år som lag, där vi hade lite skador här och där och lite tapp på viktiga positioner. Men det var ett tufft år för hela laget skulle jag säga.
Mm. Och det är så, känns ju som att det ofta är så i BP. Antingen är man på framfart och det kommer jävligt många spännande spelare. Absolut. Eller så är man inne i processen där man håller på att börja om. Och
så är det ju, men det var, nej, men BP är som sagt en jättefin klubb. Det var fint att vara i BP, men det var ett tufft år faktiskt. Mm. Det var det, det ska man säga.
Du klev över till Vendsyssel i Danmark efter det året. Mm. Var, det har jag förstått, var en kaostid.
Ja, alltså själva fotbollen var inte så mycket, skulle jag inte säga, var så jättemycket kaos.
Nej.
Det var ju lite där med, det var ju väldigt mycket tränarbyten. Så att det var ju en grej som var lite annorlunda. Jag hade inte varit med om det så mycket förut. Att man kunde byta så mycket på så snabb tid liksom. Men jag kom ju dit när det var, alltså när corona precis hade liksom, när pandemin hade dragit igång. Och då var det ju mycket lockdown, speciellt i Danmark, de stängde ju ner allting. Så att det enda som var öppet var livsmedelsbutiker. Så då fick man ju liksom vakna på morgonen, gå och träna, göra sina covid-tester. Och sen åka hem igen och vara hemma liksom i lägenheten i ett helt nytt land liksom. Ja. Så att det var ju en upplevelse i sig, att man lär sig av det. Man lär sig att uppskatta när man har det bra liksom. För att det var ju väldigt så här, man kommer till ett helt nytt land liksom, som man aldrig har bott i förut. Och så ska man bo där och inte kunna ens gå ut och ta en kaffe på stan liksom. Så att det blir ju annorlunda, så är det ju.
Om du liksom tittar tillbaka på den tiden då, hur summerar du den?
Alltså jag summerar det som en lärorik ändå, med tanke på allt det som hände, det här med pandemin och sånt. Man lär sig, jag lärde mig mycket utanför planen om mig själv, hur jag var som person liksom. Och bara, när man är så liksom i en sån lockdown som de flesta var liksom, det var en tuff period. Så att det tog sig över på fotbollen också. Man märkte ju det på matcherna vi spelade liksom, när det inte fanns någon publik och man var tvungen att göra alla covid-tester innan matcherna. Så det tar ju på en såklart. Och men jag tyckte att det var en spännande upplevelse liksom, och jag fick lära mig mycket.
Vad lärde du dig om dig själv?
Alltså hur jag är som person, och jag lärde mig mycket om att laga mat faktiskt. Ja. Det var där allt började. Det var där min kärlek för mat började liksom lite. För att man hade ju så mycket tid och man kunde inte gå ut och äta eller beställa någon mat hem liksom. Utan det var bara att köra hem. Köpa lite mat och sen köra lite goda maträtter hemma.
Vad gjorde du då? Freestylade du eller satt du och googlade recept, eller vad hände?
Det började med att jag googlade recept.
Ja.
Och sen lärde jag mig utifrån lite mer. Och sen kom det lite freestyles. Mm. Lite olika typer av kryddor och vad man gillar och sånt. Och jag gillar lite mer, jag gillar när det är lite spicy. Så jag lägger till lite sånt också.
Ja. Men okej, om vi är väldigt hypotetiskt då. Du och jag går på dejt här och du ska imponera. Vad lagar du till mig? Väldigt hypotetiskt säger jag. Det blir sambo hade inte gillat
det. Det blir en pasta skulle jag säga. Det blir en vitlökspasta med räkor i.
Mm.
Och så lite parmesan på toppen efter den är klart.
Ja.
Den är fin.
Det kan vara bra.
Den är god.
Jag är med dig.
Lite chili också, lite spicy.
Ja.
Nej, den är bra.
Men där, tiden i Danmark, jag såg någon intervju om din tid i Danmark i fotbollskanalen. Mm. Eller på fotbollskanalen. Men du sa inte så mycket då. Då var du ju fortfarande i danska klubben också. Mm. Det var just i vevan där det gick mycket träning. De hade ekonomiska problem också. Var det liksom avtalat att man, ni får inte prata om det här? Eller hur funkade det?
Alltså man, såklart, man, när man är i en klubb liksom, då försöker man ju inte heller gå ut med så mycket grejer om en klubb liksom och så. Och sen alltså jag tycker Vendsyssel var en fin klubb. Jag tycker den var bra på många sätt. Den hade väldigt bra anläggning och personerna som var i klubben tyckte jag var väldigt snälla mot mig och tog hand om mig på ett bra sätt när jag kom till Danmark. Mm. Sen var det ju en tuff period absolut när det var lite ekonomiska problem och det här med alla tränarbyten. Så att såklart att det är en tuff period. Det var en tuff period.
Ja. För de skulle göra någon stor satsning egentligen.
Mm, det var ju tanken.
Ja.
Och sen vet jag nu att de har gjort har jag sett att de har gjort några bra värvningar och så att de verkar ju ha kommit på en bra lösning liksom. Så att nej, men jag tycker det var en fin klubb liksom. Mm. Det var kul att spela där och det var bra folk i klubben.
Mm. Fick du dina löner?
Ja, jag fick mina löner.
Ja, det löste sig.
Ja, det löste sig.
Hur kom det sig att det blev en flytt till Västerås då?
Jag kände väl där att någonstans där kände jag att det var dags att ja, det var som sagt, vi sa ju, det var ju en liten tuff period där med lite allt runt omkring, så att jag kände att det var läge att hitta någonting nytt och då...
Det var just det där kaoset som fick dig att flytta.
Ja, men det och att jag ville ha lite av en ny utmaning. Mm. Jag kände att det var lite så där hur det gick i det fotbollsmässiga liksom för laget och för hela spelet. Så att det var läge för mig tycker jag att gå vidare därifrån. Och då hörde VSK eller Västerås av sig. Och då kände jag att det var en bra destination liksom. En ny upplevelse. Det var i hyfsat nära Stockholm, så jag kunde vara nära familjen igen när man hade varit borta från dem ett tag. Så ja, det var VSK.
Mm. Hur upplevde du första säsongen där?
Första säsongen, jag kom ju efter halva säsongen hade spelats. Mm. Så jag var där den första halvan efter sista delen av den säsongen. Och då kämpade vi för att hålla oss kvar i Superettan. Så jag tycker vi fick igång, då fick vi igång spelet ordentligt i slutet på säsongen och då vann vi mycket matcher i slutet, så att jag tycker det ändå var en hyfsat bra halvsäsong där när vi kom igång, för de hade ju haft en väldigt jobbig period i början på säsongen där de hade förlorat många matcher. Men som sagt, vi kom igång och vi höll oss kvar då det året i Superettan.
Vad blev din roll där då? För då fick du inte riktigt vara den här tian, va?
Nej, utan då var det mer, de spelade ju inte med en klassisk tia så att säga. De spelade mer med två åttor liksom framför en sittande sexa.
Mm.
Så då fick jag ta den där, en av de två åtta rollerna. Och den passar ju bra för mig också. Det är inte så att jag klagade på den positionen, utan jag fick jobba liksom lite mer offensivt och även hämta lite bollar liksom och även kunna få den på fötterna, så att funkade bra för mig och jag tycker det gick bra den där säsongen också.
Fick du ut ditt spel ordentligt i Västerås?
Nej, man kanske inte skulle säga att jag fick det 100%. Jag fick ju börja spela året efter, så fick jag ju börja spela mycket mer sittande, mycket mer defensivt, och det är en position jag kan spela absolut, men jag tycker inte att jag får fram mina bästa kvaliteter skulle jag säga.
Mm.
Och det är väl att jag får bollen i ytor där jag kan liksom hitta på saker framåt och hjälpa mina medspelare. Så att nej, jag tycker att allt fick man ju inte, man fick ju inte spela ut sitt register, så är det ju.
Mm.
Man blir ju lite begränsad.
För det är någonting som det kommer lyssna frågor om är just din position. Pontus Stark är en av dem som har frågat om den. Och det har väl varit aktuellt just eftersom nu när du har kommit till Sundsvall så har du ju fått testa några olika. Var är du bäst?
Jag skulle säga att jag är bäst som en offensiv mittfältare som får jobba lite mellan ytan, mellan mittbackarna och mittfältslinjerna liksom. Som får ligga där och fiska lite bollar och få upp några några cutbacks och några snett inåt bakåt från kanten liksom, där jag kan komma till avslut och fylla boxen och även linka spelet mellan våran backlinje och mittfältet och anfall liksom, och kunna få bollar in där mellan ytan och sen kunna fördela och slå några fina mackor liksom till mina medspelare. Så att det är en roll jag tror jag skulle, som jag tror jag passar bäst i. Och sen har jag spelat mycket på kanterna också, där jag blir lite mer som en inverterad ytter. Ja. Där jag kommer in liksom i banan lite mer och får den i sådana ytor som jag pratade om just. Att man kommer in i sådana ytor. Så att jag har spelat lite på den positionen. Där tycker jag är ganska bra, för då kan jag komma in till min, ja men högerfoten säger vi, och sen komma till avslut mycket. Så att nej, men jag skulle säga offensiv mittfältare är den bästa.
Det är ju lite som du har gjort här de två senaste matcherna. Jag tänker lite på det. Du gillar ju att skjuta. Det har vi varit inne på.
Yes.
Och ibland är det en rejäl pipa du får till.
Så är det.
Hur mycket träning ligger bakom det?
Jo, men det är ju mycket träning, absolut. Man har ju stannat kvar. Jag kan inte ens tänka på hur många träningar man har stannat kvar efter för att stå och skjuta. Jag tror inte, jag har liksom nästan aldrig varit på någon sån här, det finns ju mycket sånt nu, såna tillslagsträningar och sånt. Jag tror inte jag har varit på någon sån, men jag har alltid haft det där tillslaget att jag får en liten dyk på den och lite wobbel på den. Så att den har bara funnits där, och det har liksom varit så när jag har lärt mig att skjuta. Och sen har jag lärt mig mer utifrån att jag har det, så jag har ju lärt mig att vissa lägen när man kanske inte ska ta i så mycket och andra lägen när man ska dra på den ordentligt liksom. Så nej, den har man jobbat på mycket faktiskt.
Har du tittat på någon, eller kommer det från dig själv?
Det börjar ju med Ronaldo då, som jag gillar, Cristiano. Ja. Och han har ju ett sånt tillslag där den går lite hur som helst. Och det blir jobbigt för målvakterna. Även om det blir ett liksom litet halvt misslyckat som går rakt på, så kan den ändå på något sätt lirka sig in, för att den går så konstigt. Men man kollade ju mycket matcher när han spelade där United på sina yngre dagar, och då var det ju väldigt mycket såna skott och såna frisparkar. Så att där lärde man sig, där kollade man mycket.
Och liksom vande in det då.
Ja, så är det ju. Så är det. Man försökte ju alltid, man försökte alltid när man var yngre gå ut och köra lite Ronaldo frisparkar. Ja.
Men vad jag har tänkt på det när jag har sett dig, egentligen när jag har fotat dig framförallt. När du har slagit hörner och så här. Du har ju en väldigt speciell hur du liksom formar kroppen över bollen.
Ja.
Känner du till det? Jag
har ju tänkt på det när man har sett bilder efter när man har tagit något skott eller något sånt.
Vad är grejen? Överkroppen böjer du väldigt mycket över.
Ja, jag tippar fram väldigt mycket, så att, för att om jag inte gör det har jag lärt mig att när jag lutar mig tillbaka lite för mycket då drar den ju 20 meter över liksom. Så jag har ju lärt mig nu att får jag ner överkroppen ordentligt och trycker på den ordentligt, så kommer den ju gå lite svajigt och lite jobbigt för målvakten. Så att det har lärt mig mycket, att jag ska försöka få ner min överkropp så mycket som möjligt. Och sen är det mycket att landa på den skottfoten, så jag skjuter med högern och så landar jag på högern igen. Det är någonting jag lärt mig också.
Ja. Vad gör det?
Det gör väl att man får den där lilla avslappnande träffen, för man ska ju slappna av i foten fast ändå spänna den på ett konstigt sätt som det låter. Men man ska träffa bollen och sen ska man landa på skottfoten igen, så får man den lilla vobben.
Du kan ha kurser i det här också för att få till Jajic-tillslaget. X-pipan. Vi var inne på Västerås. Det var någon som beskrev för mig att du hade liksom varit bakom Taha Ali och städat en del. Stämmer den bilden liksom? Att du gav honom mer kreativ frihet på det sättet, eller?
Ja, men så kanske det var på ett sätt. Sen är ju Taha väldigt, han är ju väldigt kreativ. Han är en väldigt kreativ spelare av sig. Så att jag tror det blev en bra link där mellan oss. Att jag visste liksom vart jag skulle täcka upp för honom om han ville gå på en räd liksom. Så visste man ju att här kanske man ska stanna av lite och känna på defi offen liksom. Men han är väldigt kreativ av sig. Så man försökte ju bara följa med i en öppen yta, så fick man bollen i rätt yta. Så att han gjorde det enkelt. Han var en duktig spelare. Eller han är en duktig spelare.
Det är han. Men det andra året i Västerås då, det var lite tuffare sett i speltid.
Så blev det ju.
Vad hände för dig?
Ja, men det blev så lite i slutet där, i och med att jag gick ner till en lite mer defensivare position.
Mm.
Och ja, sen är det ju, sen kommer det ner till vad tränaren väljer att spela. Det är ju, så är det, man måste alltid respektera vad tränaren väljer, och i det här fallet så valde han en annan spelare än mig, och det, så är det ibland i fotboll, så alla, man har det, man kan inte säga liksom, ja, men man tycker att man borde spela även fast man kanske tycker det.
Mm.
Så man, det gäller att man bara biter i det sura äpplet och fortsätter gå ut och träna och fortsätter utveckla sig själv liksom, på det sättet man vill bli, alltså man vill gå framåt. Så att ja, det var tufft, men så är det.
Sen kan det ju vara en väldig skillnad, tänker jag också på vilken omgivning man hamnar i. Hamnar du i ett spel där det används en roll som kanske är mer skräddarsydd, passar dig.
Ja. Så är det ju. Sen är det ju också mycket vad för typ av fotboll laget vill spela och vad för typ av fotboll tränaren vill spela och hur man kommer in, hur man själv passar i den rollen liksom, och som man får.
Mm.
Så att sånt spelar ju stor roll, absolut.
Mm. För kommer vi då till dagens datum? Ska du få berätta hur GIF Sundsvall kom in i bilden?
Nej, men det var ju mest att jag, ja, men jag kände att det var dags för ett nytt, något nytt från Västerås. Och
hade ni liksom pratat med du och, ja, det blir Kalle Karlsson då?
Ja, vi hade ju haft en diskussion liksom om hur vi ville göra, om hur hur jag ville göra, och då kom vi fram till en lösning liksom att att jag kunde leta nytt.
Mm.
Och så det var ju, det var ju bra. Och då kom GIF Sundsvall in i bilden och Dogge. Och Dogge hörde av sig och vi pratade lite och kollade igenom situationen liksom, och hur, pratade om hur han ville spela och allt sånt. Och det var väldigt lockande.
Mm.
Och Dogge är en väldigt så här, han är väldigt smart fotbollstränare, så att man blev ju väldigt intresserad direkt. Så att det kändes väldigt bra redan tidigt.
Mm. Mm. Och sen då, för det var någon form av lösning. Du var ju fortfarande under kontrakt med ISK, men ni hade ju...
Det löser sig mellan, klubbarna, och det gick väldigt bra. Så att ja, det var en bra lösning för båda parterna. Så att... det gick bra och jag är glad att vara här.
Mm. Ja, det är fint att ha det här. Men liksom, det har känts som att man har jobbat med att leta på något sätt efter var du ska spela.
Mm. Ja, men det var ju så i början lite. Nu de första träningsmatcherna vi hade, det var ju, vi hade ju väldigt mycket spelare borta på grund av skador och olika situationer liksom, men då fick jag ju spela lite mer på den sittande rollen.
Mm.
Och få liksom hjälpa laget på den positionen och försöka göra det bra ifrån mig liksom, men det är ju så mycket, vi hade väldigt mycket skador och väldigt mycket spelare borta, så att det blev ju den rollen då i början.
Mm. Och men nu sen var det nästan som en liten dörröppnare när Hallenius också gick sönder, då fick du spela i den här, eller gick sönder, det gjorde han inte helt, men då fick du spela i tia position.
Ja, ja, så är det. Jag fick nu senast, ja, men mot AFC också då, och sen senast nu mot Landskrona, så spelade jag ju den rollen och ja, det är kul. Det är en bra position.
Ja, det klickar ju.
Ja, det kändes bra.
Det har sett bra ut här.
Ja.
Men om man, när du liksom, när du kommer hit, vad är det för förväntningar och mål du sätter framför dig?
Ja, men såklart, man har ju mål för att man har ju sina personliga mål som man vill alltid liksom trycka på och kämpa för. Och sen har man ju de här målen liksom som hela laget går med, alltså hela laget har, och som vi strävar efter. Och man vill ju alltid det bästa liksom. Man vill ju alltid, jag är väldigt så också att jag vill ha allt. Jag vill inte att vi ska tänka att vi ska vara ett mittenlag eller något sånt, för att det är inte så jag ser på vår trupp och det är inte så jag ser på vårt lag. Jag tycker vi är ett fantastiskt lag och en jättebra trupp, så att jag ser bara att man ska alltid vilja ha det bästa och försöka kämpa för det hela tiden.
Mm. Hur bra tror du att det här laget är då?
Jag tycker vi har ett bra lag. Jag tycker vi, som sagt, vi hade en väldigt knackig försäsong och Och jag har varit med om många knackiga försäsonger, varit med om bra försäsonger också. Det känns som att de knackiga försäsongerna alltid blir bättre till slut. Mm. Så jag tycker vi gör en bra match mot Landskrona, en väldigt stabil insats. Där vi, ja, jag vet inte hur många lägen vi släppte till. De har ju ett offside-mål, men sen har de inte så mycket mer än det. Mm. Så att vi är väldigt stabila. Och det är väl det, någonstans det viktigaste är att vi känner så här, ja, vi är ett väldigt stabilt lag och vi kan göra mål. Så att det kan gå hur... Vi kan gå hur långt som helst. Det är bara vi själva som bestämmer det.
Mm. Och tittar man på dig, det, så, så det känns ju fortfarande som att det här riktiga genombrottet sen, att det ska fortfarande komma till. Vad känner du själv? Vad är det sista som ska falla på plats för att det ska komma?
Det är väl lite små situationer. Alltså det är att jag kommer till lite mer avslut skulle jag säga. Jag skulle vilja haft lite mer avslut den här matchen nu senast. Även fast jag lägger några liksom bra passningar och liksom länkar spelet bra, så tycker jag att jag kan ha kommit till avslut lite mer och få använda mitt tillslag och min avslutsfot. Så det är väl det, göra lite mer poäng. Sen har jag ju den där sången i fred, jag gör bra med poäng, och då klickar det liksom, och då känner man ju så här, fan. Då har man ju det här lilla extra så här, ja, men man får bollen felvänd liksom, man vänder upp och trycker den direkt liksom, och så kan det bli mål. Så det är ju sådana, när man kommer in i stimmet så ska man stanna kvar i stimmet. Så är det.
Hur mycket av en drömmare är du?
Jag skulle säga att jag är en drömmare. Jag gillar att liksom vilja mycket, men jag är även realist, så att jag liksom håller det på en bra nivå, men ja, så man ska absolut drömma.
Vad drömmer du om nu liksom?
Alltså man vill ju komma, man vill göra en kortsiktigt, så vill man göra en jättebra säsong, och att hela laget ska göra en bra säsong, och så att vi slutar på en väldigt bra placering, så att vi kan slåss om det där uppe, för det känner jag att vi kan. Så det är det kortsiktiga, att kunna göra en riktigt riktigt bra säsong för hela laget och individuellt.
Vi har någon till lyssnarfråga också. Mattias Dahlin skriver: vad är första intrycken av Sundsvall och intrycken av att spela på hemmaplan?
Sundsvall tycker jag är en jättefin stad. Jag bor inne i stan, så man kan, jag har bilen här uppe på arenan där jag parkerar den. Jag tror jag sa det till några grabbar i laget. Jag har tankat den en gång sedan jag kom till Sundsvall. Så att jag använder inte bilen så mycket. Nej. Utan jag kan gå runt mycket till allt jag behöver. Och det är skönt. För jag gillar att utforska lite. Se vad som finns i stan. Och jag tycker det är jättefint. Och jag är inte en jättebra... Jag älskar inte kylan så mycket. Men jag har börjat vänja mig lite mer. Så det är bra. Men jag längtar tills det blir sommar och sol och varmt väder. Liksom, där man kan sitta ute på någon... uteservering och ta en kopp kaffe. Det hade varit jättefint här, tror jag. Och ja, nej, men jag tycker det är en jättefin stad. Och ja.
Ja, ja, det är en bra sommarstad. Ja. Det är det faktiskt.
Ja, men det har jag hört faktiskt.
Så det kommer. Det kommer. Men hemmaplan också. Nu har du fått, det var inte den publiktätaste premiären. Nej. Som är det enda vi har.
Ja, men jag tycker det var
nu, men hur var det?
Jag tycker det var jättebra. Jag tycker det var en jättefin inramning. Just det med att Urbans avtackning och allt som det var. Jag tycker det var jättefint, och det var grymt att spela hemma. Det kändes som att det är också någonting som man så här känner att fan, där ska vi bygga någonting liksom. Där ska vi vinna matcher liksom. Det ska vara vår borg liksom. Det kändes riktigt bra tycker jag, och det var en jättebra stöttning från fansen. De lät väldigt högt tycker jag, och det var roligt. Det var riktigt kul.
Så skriver Emre: man blir extra glad med en Haninge spelare i GIF Sundsvall när man själv spelat i Brandbergens IF för många år sedan.
Ja.
Där är också frågan, vad tycker du om Sundsvall som stad nu? Men han skriver så här: är det dags att skippa solsemestra framöver för att testa på skidor istället?
Ja, men det kanske har någonting. Ja. Det kanske ligger någonting faktiskt. Jag har velat göra det, så man kanske ska hyra någon stuga här uppe någonstans och köra lite. Ja, men det är en bra idé faktiskt.
Ja, ta lite till fjälls. Ja. Men är det alpint då, eller längdskidor tror du?
Jag tror det är mer alpint faktiskt på mig. Ja. Jag tror inte jag är...
Du har ingen klausul i kontraktet som säger att alpint är...
Nej, men jag ska vara lite lugn faktiskt. Det ska ta vara på kroppen så att det inte blir någonting för dåligt.
Ja.
Men... Nej, men det där har jag faktiskt tänkt på. Det hade varit väldigt kul.
Jag tror spelarna, de som spelar i i Nice, där Niklas Hult har spelat, de har ju så här,
ja, de måste
du kan ju vara nere på stranden på morgonen och på eftermiddagen kan du vara uppe och åka skidor i bergen.
Den är fin,
de
faktiskt
har ju någon form av klausul för att
det måste de ha.
De får inte åka.
Ja, men det måste de nog ha.
Men du har ingenting sånt alltså.
Nej, jag vet att man inte ska göra saker som inte är bra för en, så att det är lite lugnt kanske man tar det.
Har du klämt in någon konstig klausul?
Nej, någon gång? Jag tror faktiskt inte att jag har det. Nej.
Jag tycker man borde ta mer vara på det där.
Ja, det och kanske man borde.
Jag tror att Henrik Rydström har någon sån här grej att han vill ha vad var det? Golfrunder med klubbchefen eller
oj,
något sånt.
Ja, bara
för
man.
Att bara för att förhandla in.
Ja, jag är ganska svag. Jag är ganska svag på golfen faktiskt, men man kanske ska skriva in det med Tommy, för jag hörde att Tommy gillar att spela golf, så man kanske...
Tommy gillar golf.
Ja, exakt.
Men du har inget annat sånt du. Det är matlagningen bara.
Nej, det är matlagningen. Jag gillar att kolla basket. Mm. Jag gillar att spela basket också. Mm. Det är lite av min Balkan som kommer fram där. Nej, men jag gillar basket faktiskt väldigt mycket. Jag gillar tennis också. Balkan där också. Ja.
Synd men... för dig att basketlaget inte är kvar.
Ja, så är det ju. Det hade varit kul att kolla faktiskt.
Ja, de var fina tills man upptäckte att allt var ett luftslott.
Så. Ja. Mm. Ja, men det hade varit kul att kolla. Jag gillar basket väldigt mycket faktiskt. Så att, där har vi en sport till jag gillar. Tennis gillar jag. Jag gillar att spela tennis också. Mm. Spela mycket. Det är bra motion. Liksom att hålla igång kroppen. Så att, det är kul. Men ja.
Här annars, man nystartar lite i Sundsvall. Du kommer utifrån, vad är din bild av den här nystarten som man håller på med?
Ja, men jag tycker det känns väldigt bra hittills. Det är spännande och det är ett spännande projekt liksom. Man märker att det finns en vision, en tydlig vision liksom, vad klubben vill och vad vi som lag vill också. Så att nej, det är spännande skulle jag säga. Och det är väldigt kul att få vara en del av det.
Mm. Vad, för är det här, det har ju varit, det är väldigt liksom lokalt fokus här. Många av det kommer upp många juniorer. Många killar är från stan. Hur är det för dig som kommer utifrån?
Nej, men såklart det är bra tycker jag. Man ska, juniorer är väldigt viktiga att ha i en trupp. Mm. Speciellt juniorer som är hungriga och vill spela. Så att det är bara bra och det är bara positivt för laget att man känner att man har liksom, man har en junior som flåsar i nacken liksom och vill spela hela tiden. Det är jätteviktigt.
Mm. Vem flåsar dig i nacken nu?
flåsar men jag tycker de är duktiga allihopa. Jag tycker alla gör ett alla är bra på sina olika grejer liksom, så att så länge de bygger vidare på vad de är bra på och utvecklar mer saker som de kan vara bra på, då kan de bli väldigt bra allihopa. Mm. Alla våra unga spelare faktiskt. Mm. En intressant ung grupp faktiskt.
Mm. Det, ja, men och, du har ju liksom att jämföra med talangerna som kommer upp i Stockholmsområdet. Mm. Och kan jämföra med här. Märker du skillnad generellt på liksom, spelare från norr kontra
Jag skulle inte säga att det är någon så här att man säger så här, de här i Stockholm är bättre. Det skulle jag inte säga, absolut inte. Jag tycker att de unga spelarna jag sett i vårt lag gör ett bra avtryck på träningarna och de ser men det är intressanta spelartyper. Så att nej, jag skulle inte säga att man känner att någon är bättre liksom, från Stockholm eller något sånt där, bara för att man är från en mindre stad. Det skulle jag absolut inte säga, utan det är spännande spelartyper. Det är det.
För många av dem så är det ju liksom första seniorerfarenheterna som har varit. Märker du någon som du tycker har tagit stora steg av det?
Så jag tycker det är, som jag sa innan, det är många som har varit bra. Jag tycker att nu senast i Landskrona så får vi in Bengtsson och Karlström som liksom jobbar stenhårt. Bengtsson körde några riktiga rusher där uppe och försökte pressa målvakten och sånt. Och det är jättekul att se och det hjälper laget på ett jättebra sätt. Så att, sånt gillar man och det är riktigt bra faktiskt.
Mm. Vi ska börja runda av. Men vad... Har vi missat något i liksom personen Dusan Jajic som vi måste plocka fram?
Nej, men det kommer komma fram mer och mer under säsongen tror jag. Ja. Man kommer komma igång när vi kommer igång med lite mer matcher och lite mer trepoängare. Så, Så kommer man dansa lite här och där efter matcher och sånt. Så det, nej, det är kul bara. Det
har du varit, dansar?
Nej. Det är inte så att jag kommer ställa mig ner, men jag menar med laget och så här och fira lite. Det, dansa själv kommer jag nog inte göra. Men nej, vi kommer ha roligt, tror jag. Ja. Alltså, det kommer gå... Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli en så bra säsong som möjligt, så att vi får många tre poängare med oss. Och det är det man vill. Man spelar fotboll för att vinna, så att det är det vi siktar efter.
Och du har kontrakt på några år, så att du hinner dansa. Ja, men tack så mycket ska du ha.
Tack själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.